Hej Ted.
Hej Kai.
Hur är din sommar?
Ganska bra. Inte det bästa vädret, om jag ska vara helt ärlig. Så det är inte bästa vädret, men jag klagar inte. Men det är mycket med det här vattnandet. Jag är inte en vattnare. Det har jag nog räknat ut. Alltså, när man planterar buskar och träd och sånt som vi lite håller på med, så jag tycker att det är orimligt det här att man måste vattna på kvällarna. När alla andra sover så måste man få och spruta vatten på naturen. Det känns som att naturen borde kunna fixa det där själv.
Ja, det är det här jag har sagt i alla år, just med djur och sånt, att man måste ju ge dem mat också varje dag.
Mm.
Men det är orimligt, tycker du?
Nej, med djur är det en annan sak. De är inomhus och kommer när man ropar. Om jag skulle kunna locka på buskarna, kss, 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 nu ska ni få vatten! Och så ska de komma, krypande.
Ni har ju flyttat ut i skogen. Här måste man väl inte vattna buskarna? Skogen sköter ju sig själv.
Ja, men sen när vi planterar sådana här konstiga buskar som behöver extra mycket vatten. Och sen när de är nyplanterade, då dricker de ju så otroligt mycket.
Vad är det för cannabis ni odlar där?
Nej, inte det cannabis. Det är helt vanliga buskar. Så här garagebuskar.
Det skulle nog vara att Ted Forsström blir fast för någon knarkodling dit i Pormo.
Ja, det skulle vara otippat.
Ja, men det är fint att höra. Jag är väl ganska sommardäst och ingenting riktigt händer. Och jag försökte tänka, vad ska jag prata om nu då när vi ska träffas och diskutera? Dagarna ser ju likadana ut.
Och det är ju jättekönt att det är så.
Men så påmindes jag om att så kändes det ju allra första gången också när vi skulle podda. För 10 år sedan snart. Snart 500 avsnitt sedan.
Jag tänker att det är så länge.
Jag gjorde ju så här anteckningar i ett anteckningsblock vad jag ville prata om i det första avsnittet.
Mm.
Och jag minns att det var jättesvårt att komma på någonting överhuvudtaget.
Mm.
Och det känns ju nu 500 avsnitt senare lite absurt att tänka på.
Ja.
Men jag berättade ju i första avsnittet, jag vet inte om du minns, men om min samling deodorantkulor.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och det här är ju något som har följt med mig nu under 10 år. Alltså, mm. Ska vi säga att en gång i månaden i alla fall så är det någon som frågar om de här deodorantkulorna?
Ja, men det är på något sätt lätt att minnas det, för det var en så konstig grej att prata om. Och att om man börjar med en podd, att det är det man säger.
Nå, ja, jag minns inte hur jag liksom la upp det i den här diskussionen vi hade då. Men alltså för er som nu då, mot all förmodan då inte vet då, så när jag var barn samlade jag på allt möjligt. Alltså allt möjligt. Det var mjölkpaket och det var läskburkar och det var flaskkorkar och det var liksom figurer från olika kinderägg och så fotbollskort och allt sånt här. Men också sparade jag på använda gamla kulor från deodorantflaskor.
Mm.
Mm. Och det här har då blivit en, något som jag förknippas med.
Ja, men det är en konstig grej. Det är bara konstigt att ens tänka på att släng inte den där. Jag vill ha den där kulan.
Mm. Men det roliga var ju då att efter att jag berättade i podden då, så dels då blev det här att folk började associera mig med det hela. Men sen också så var det ju en förening som hörde av sig som samlar in deodorantkulor. Alltså som gör något sånt sån här terapitecken av
ja,
dem.
Ja.
Som de liksom ger till folk då som behöver hjälp. Mm. Eller som får någon sorts lindring, jag vet inte,
och ja, men det är så här sensomotorisk. Alltså det är bra. Det är som ett tungt täcke, fast det är med deodorantkulor istället.
Ja, och de var ju då liksom både överraskade då och glada över att det fanns någon som hade en större mängd deodorantkulor.
Mm.
Så det var ju som på något vis jätte som sjukt då, att något som jag gjorde som barn och sen som vuxen så finns det då en sån här förening som behöver sånt.
Mm.
Men jag gav ju dem inte.
Varför gav du inte dem då?
Jag svarar aldrig på det här mejlet.
Varför gjorde du inte det?
Jag tror att jag inte ville ge dem.
om det är gråtande barn som är så där att oj, om jag ska ändå ha ett deodorantkuletäcke.
Nej, men så tänker inte de där barnen förstås. Inte vet de att de behöver något sånt märkligt. Men liksom, någonting med det här då att det har blivit en del av mig. att jag har den här samlingen.
Det är dina kulor.
Ja, och det är ju som för att jag får så mycket frågor om dem. Mm. Så jag har ju också tagit dem med till Helsingfors för att
gömma dem. No, det så mesta, att föreningen inte kommer att ta dem.
Från min barndom så finns ju någon sorts lager i Essen någonstans.
Ja.
Massa skolböcker och nallar och allt möjligt. Mm. Och andra samlingar också. Men de där har jag tagit till Helsingfors.
Vad väcker det för tankar då när du ser på dem?
Nej, jag tänker ofta dem på det här mejlen nog. Men
det är ju jättespännande att du inte ville ge dem. Och jag menar, det är ju någonting som du samlar på. Att det är, jag menar, det är ju en del också av den här hoarding-mentaliteten. Alltså att det är svårt att göra sig av med det.
Nej, men det har jag inte egentligen. Alltså, jag kanske är en hoarder, men att jag blir inte som emotionellt fäst.
Men vad tänker du sådär, att, men varför ska de ta dina då? Att kan de inte ha någon annans?
De kan väl samla själv, ja, liksom.
Ja. Att du satt ju din barndom på det där. Ska du bara ge bort dem?
Det är psykologiskt komplext. Men jag tänker att det är någonting att jag skyddar någonting viktigt i mig.
Och nu hade du då, ville du vänta 10 år innan du ville prata om det här, att du aldrig svarar på det där mejlet.
Nej, men för det var för att jag hittade de här deodorantkulorna när jag skulle gräva fram en drake som vi skulle flyga. Och så var den där purken där då.
Har du funderat, alltså vad har Kajos för förhållande till deodorantkulor då?
Nej, han vet inte om det, men han skulle ju säkert lägga dem i munnen och han skulle börja rulla dem omkring och vi skulle inte hitta dem.
Men när han blir lite äldre, om han då börjar också samla deodorantkulor, hur ska du göra med din samling då?
Nu måste jag väl berätta att pappa också samlade deodorantkulor när pappa var liten.
Pappa, kan jag få din samling?
Nej, min son. Det är som att fråga om du kan få pappas hjärta. Ja, det kan du få, men då finns inte pappa mer. Så nu får du välja. Vill du ha hjärtat eller pappa?
Jag stötte på en artikel att hundar är överraskande bra på att känna igen om en människa är kapabel eller inte. Alltså de har gjort test där de bad olika personer att ge mat åt hundar, men sen så hade de att vissa av de här personerna var liksom dåliga på att ge mat, att de fick inte upp locket och att det var liksom, det tog länge och det var inte lätt. Och sen märkte de på de här hundarna, att hundarna var liksom direkt, så var de betydligt mer intresserade av de som var kompetenta och de som var kapabla till att ge den här maten. Och att de nu funderar liksom att hundarna är liksom, de är så in touch med människor att de kan liksom se sådana här mikrosignaler och kan på något sätt avläsa att kommer den här människan att klara av det här eller inte.
Intressant.
Men... Ja, och tänker man det här då ett steg vidare än, för det finns ju så många specialiserade hundar, alltså som kan liksom känna doften av cancer och som kan hitta knark och sådär. Så att det borde ju gå att få fram en hundart som ska på något sätt direkt kunna sniffa sig till att är den här människan bra på det här eller inte? Att det är en anställningsintervju till exempel. Så sitter man där då och ljuger om hur duktig man är. Och så som i sista testet då, så har de en liten tax som ska snusa på en. Och så är taxen sådär att
Dålig på det här jobbet.
Det beror ju lite på förstås vad arbetsuppgifterna handlar om.
Att ju, nej, men mer, vad som helst,
ju alltså, mer abstrakta de är, så desto svårare är det nog för hunden.
Taxen skulle säkert inte kunna prata och den skulle inte säkert kunna säga att den här människan är dålig på det. Men att om man har liksom 10 personer då som söker samma jobb och så ska de göra samma sak, köra ett flygplan till exempel, och så har de taxen med sig i cockpiten och sen kan taxen direkt liksom, så ser de hur den beter sig, att är taxen trygg eller inte när den här människan kör.
Ja, men nu, alltså, vad är det den känner på sig då?
Den, nej, men taxen? Den ser alltså att jag menar, hundar är ju framtagna för att känna igen kroppsspråk och att de är jätte så här intuitivt kopplade till människan.
Är hundar framtagna för att känna igen kroppsspråk?
Ja, dagens hundar är ju framtagna, alltså avlade från vargar för att på något sätt vara vår närmsta lojalaste vän och följeslagare.
Ja.
Det kan man inte liksom...
Men nu avläser ju vi människor också. Jag tänker så här, jag kan se på en människa att är du en sån som inte kan öppna en burk utan jo. Ge den till mig så att jag ska öppna den.
Jo, men klart, för man ser ju att man inte kan göra det. Men hundar är ju liksom, de känner både doften av nervositet, de ser på just så här, liksom ser på hela kroppen, inte bara ansiktsuttrycket. Alltså att det är helt förståeligt att hundar kan vara bättre på att avläsa en situation.
Ja, men okej.
Okay. Men tänk hur det här också skulle kunna användas i liksom förebyggande syfte. Att om man är djupt deprimerad och man är bara sådär att jag kan ingenting, och så har man med sig då en hund, och hunden är bara sådär, sätter tassen på en och säger, vet du vad, jag vet att du kan, jag vet att du kan det här, för att jag ser det på dig. Och så ska man göra det för att man får sån pepp av den här hunden.
Ja, men det finns väl såna här support animals som folk har med sig för att ja. De ska känna
ja,
sig.
Ja, men då är det ju sådär att man ska kunna krama dem och sådär. Men att det här är som en ultranivå på det. Alltså att hundar som vet instinktivt om en person klarar av någonting eller inte.
Ja, jag försöker bara tänka då, jag som ju kanske inte då älskar hundar och som kanske då de känner på sig det då. Så att, hur skulle det påverka då det här deras utvärdering av mina förmågor, om de också som ser att jag är fientligt inställd?
Ja, men du skulle ha väldigt svårt att få något till stånd då, tänker jag.
Det skulle vara väldigt obehagligt, jag tänker, vet du, när man söker till teaterhögskolan och sen där bakom bordet då så är inte bara då liksom dramaläraren och någon skådis och någon sån här röstcoach, utan också då en dobermann som ska då titta på en.
Men tänk vad man ska spara tid, alltså att nu skulle alla, så där innan man säger någonting så ska man ju titta på dobermannen, och dobermannen har liksom ena tassen i pannan och bara såhär, alltså det är ju klart att man ska då som expert då vara sådär att nej, alltså jag tror inte att det här är din grej, alltså sina på hunden.
Ja, men jag undrar, är det här kanske lösningen då på hur man ska liksom bedöma kultur och talang och så här, för det är ju så subjektivt. Mm. Och sen är det alltid då, just om vi nu tar exemplet teaterhögskolan, så finns det ju ofta då kritik att ja, men att nu fick den där en studieplats för att hens farbror är den här kända skådespelaren.
Ja, exakt.
Eller att de har liksom känt den här dramaläraren länge och så här.
Ja.
Men då, om det skulle vara att sista ordet då sägs då av en hund.
Ja, vad säger hund? Vad säger hundtestet?
Ja, så skulle ju som ta bort det där problemet.
Mm. Och också i institutioner där man inte har en hund, så säger man så där att jag tar inte emot det här nekande svaret ännu, att jag vill ha en second opinion av en golden retriever.
Det är det här, sanningen kommer ur barnamun, men tänk om det är så att liksom djuren avslöjar oss som vår karaktär, vårt innersta.
Men så tror jag ju nog att det är. För att de ser ju den rätta versionen av en människa också.
Ja, men de tar också fram andra sidor hos en än de man visar upp när man är med andra människor.
Ja, men det är väl, de tar fram det här mer, de tar ju fram en äkthet. Jag börjar tänka på hela det här konceptet när man ska ha sex och så har man husdjur. Och det finns ju liksom många diskussioner, ska man liksom, ska man fösa ut hunden eller katten ur rummet innan man börjar med någonting? Eller om man har upp dörren eller sådär. Så tänk att om man har en hund och så ska man som just börja på, så sitter hunden där och skakar på huvudet. Nej, det där blir inte något det. Ju mer jag tänker på det här, alltså ju mer användbart så skulle det ju vara, alltså att ha på något sätt en hund som en sorts vägledande kraft. Inte bara i samhället, men kanske också i liksom hemmet, för att ofta så husdjuren är ju med hela tiden och de ser ju allt. Och jag tänker också så där i ett helt vanligt förhållande, att när man börjar gräla och så där, så att om hunden på något sätt, som ju också har varit med och sett vem som plockar ur diskmaskin och hur det nu var och sådär. Och så skulle på något sätt hunden kunna sätta en tass på Janika och på något sätt säga sådär att, men vet du vad, att nu egentligen, att du är nu inte arg bara för att Ted har rodda så mycket, utan att du är ju arg för det som han sa förra veckan som är en obehandlat. Och så, alltså att hunden på något sätt har... Alltså, för vi vet ju redan att djur har en terapeutisk kraft på människan. Men att om man ska kunna kombinera det här med att hunden också på något sätt ser vad som är rätt i ett gräl, så tänker jag att som en hundpsykolog.
Ja, nej, alltså ju mer jag tänker på det här idén med att använda djur i det här, så desto mer skeptisk blir jag ju. Det är ju egentligen alldeles rysligt att man skulle ge sån här... liksom ansvar till ändå ett djur som är ökänt för att så här vill du hålla med sin ägare, vill du, och som tigger belöningar och som, alltså som gör vad som helst för att få det här benet.
Vad säger du, Lassie? Uff,
Skilsmässo! Uff! Ja, ge får du korv i Lasse.
Ja, men precis. Man hör ju själv. Inte kan man ju lita på Lasse.
Nej, men för att jag utgår...
Lasse vill ha korv.
Ja, men jag utgår ju från att det är ju djuren som är liksom... De är ju pur. De är ju ädla. Och sådär. Man kan inte korrumpera ett djur. Och därför så skulle de vara liksom den här perfekta... Vad heter det? Arbitrator på engelska. Alltså den här mellanhanden.
Men djur känner väl också av det där att vem är det som är ledaren i flocken? Mm. Och om man då är ett parförhållande så i något skede har ju djuret skapat sig en uppfattning om vem som är ledaren då. Mm. Som man inte alls själv är medveten om. Men då när det kommer till sådana här bedömningsfall då så kommer ju djuret i 100% av fallen att hålla med ledaren.
Ja, till första generationen kanske. Men sen när man liksom avlar bort de där basinstinkterna. Så sen kan den börja liksom se helheterna.
Alltså nu går det ju att bara kommunicera och prata med varandra.
Nej,
också.
Nej, jag vill inte. Jag vill ha en
liten, tass på din axel.
Jag vill ha en liten terrier i glasögon som kan liksom källa vem som har rätt eller fel i ett gräl. Människans bästa vän är ännu outnyttjad till sin potential, tänker jag. För att vi har så svårt att avgöra själva och vi är så styrda av en massa känslor och impulser och en massa psykologi. Men hundarna skulle vara liksom de här ärliga, den här raka, den här instinkten som direkt kan säga objektivt, så här är det. Och så ska man lita på den.
Vad skulle hunden tycka om att jag då behöll deodorantkulorna för mig själv när jag hade möjlighet att hjälpa sjuka människor med dem?
Den skulle säkert kunna på något sätt lyfta fram helheten i det här. Alltså det uppenbara är ju att den ska skaka på huvudet och säga att oj, att inte gör du någonting med dem där och att du kan liksom bidra till att liksom få barn att må bättre. Samtidigt, men jag menar om det är en äldre hund som du har haft med länge så skulle den också kunna säga liksom att nej, men så som jag känner dig Kai så vet jag att de här deodorantkulorna symboliserar ju någonting helt annat, att det är en del av din barndom som du inte kan ge ifrån dig.
Precis.
Så därför är det liksom helt rätt beslut det du har gjort.
Jag satt och pratade med ChatGPT en kväll och så frågade jag en massa om hur den ser på sig själv, att jag försökte få den att beskriva sig själv och så här, och en sak som den sa så var att jag har ingen barndom. Och det tyckte jag var bara spännande.
Alltså ChatGPT har ingen barndom.
Ja, ChatGPT har ingen barndom. Och med det så menar den då att den inte har som olika sådana här trygghetsbehov eller trygghetsbrist som den måste liksom arbeta med när den fattar beslut och sånt här. Och det är ju liksom de där hundarna också, inte vet ju de vad det betyder att liksom samla som barn och spara på någonting i 35 år. Och sen att det också blir en del av populärkulturen att jag är en sån som har en sån här samling och sen så vill någon plötsligt ha den här samlingen och sen så säger jag nej och sen så förstår inte hunden den komplexiteten överhuvudtaget. Och inte ChatGPT heller.
Nej, men hunden behöver inte göra det. Hunden bara läser av kroppsspråket och vet vad som är bäst för en. Det är ju det. Alltså att en hund som är liksom tränad på att alltid analysera vad den här herren som äger hunden gör, och då ska den kunna ta rätt beslut för den personen. Att den vet så här att, jo, objektivt, det bästa så skulle vara att du ska ge deodorantkulorna åt sjuka barn. Men eftersom jag känner dig så är det bäst att du inte gör det. För du är en sån person som skulle må dåligt av att ge bort det. Kan jag nu få en korvbeta?
Men jag tänker på det så, nu svindlar det ju och nu är man ju nära någonting väldigt sant och viktigt och grundläggande när man börjar tänka att ChatGPT benämner barndomen som en av de komponenter som den saknar som gör att den inte kan fatta vad en mänsklig tillvaro egentligen är.
Ja, men för att barndomen är ju det definierar ju ens personlighet.
Ja, alltså speciellt nu när man då som pappa då försöker skapa en barndom åt en helt ny människa så drabbas man ju av den här svindlande känslan och liksom vilket ansvar och sen också att det är de här små sakerna som sen blir avgörande för livet. Alltså inte, det är ju små saker förstås, men när man i en vardag med ett litet barn gör de här, vet du, massa klätvätt och massa lakansbyten och mat som ska göras och att man ska minnas att ha med sig saker och så att det ska rulla. Mm. Så det är det då som bildar den här nya människans nätverk av liksom trygghet och det här förståelse för sig själv och för andra människor och allting.
Jag har funderat på det där några gånger, alltså, för det handlar ju om att när man tänker tillbaka på sin egen barndom också så minns man ju att det finns så här vissa sådana där core memories som på något sätt att ja, men det här är de här kärngrejerna som på något sätt hör det ihop med somrarna, med jularna, med födelsedagarna och sådär. Och de där är ganska svår att sådär artificiellt bestämma. Att man kan inte bara säga att hörni, hallå, familje, Lo, Ian, nu tänkte jag att vi skulle skapa ett så här kärnminne. Nej. När vi ska panera biffar.
Men de är väl inte heller jätteviktiga, de där. Alltså det är ju viktigt kanske för individen som har de här levande minnena. Men att så här just för den här, det här nätverket av trygghet som jag var ute efter. Och ja, det här som gör att man vet vad det är att vara en människa.
Ja, men när man inte kan bestämma vad det är som fastnar i det här nätverket.
Nej, men det är ju det här undermedvetna. Det är ju det som ChatGPT saknar. Det här, den här abstrakta upplevelsen av att vara liten och hjälplös och så småningom den här bågen när man väcks till medvetande och man väcks till liv och man väcks till ansvar och så här. Det är det som den saknar.
Det som man kan programmera in vilken sorts barndom den ska ha.
Det är som trygghet och kärlek, det är väl det som förstås man läser om överallt. Det är det viktigaste, ge barn kärlek, ge dem trygghet.
Ja, men man ska ju också ge frihet och man ska uppmuntra till nyfikenhet och så här. Alltså, jo, nu är det ju det, men nu är det ju mycket. Det är en lång lista på ingredienser som behöver finnas med där. Och det är så där att om du ger lite för mycket av någonting så då bränns det i ugnen sen.
Vad säger det om din barndom då? Att du skulle vilja ha en hund som gör de här avgörande besluten och inte en människa?
Nå, det är säkert någonting som en labrador skulle kunna säga åt mig vad det betyder. Men, men om man tänker så här, alltså så fort du börjar prata om ChatGPT så jag så där instinktivt att jag skulle mycket hellre lita på då att en Sankt Bernards hund skulle säga åt mig att jag skulle vara mer benägen att lita på en Sankt Bernards hund än en AI.
Alltså Båtsman skulle som hellre, eller Cujo skulle du hellre.
Ja, att jag skulle ändå ha lättare att på något sätt ta till mig någonting från ett djur än en AI.
Ja, men är det då ett symptom från din egen barndom? Nå, när säkert. Du var liten så var det djuren som var trygga för dig och inte med människorna. Eller ja, något så här. Nu vill jag inte säga det så.
Nej.
Jag bara frågar här.
Ja, nej, men säkert är det så. Jag hade ju inte några neurantkulor. Jag inte. Jag hade ju kattungar. Men att det säger ju någonting om min personlighet. Alltså att jag skulle vara mer benägen till att lita på ett djur än en dator. Och det är ju på ett sätt ologiskt, är det ju, om man tänker sådär då att om, när jag säger dator så menar jag då en ofelbar AI, så att det skulle vara mer logiskt att man skulle lita på den, men att ändå så skulle jag föredra ett djur.
Och speciellt om den här datorn är laddad med all liksom mänsklighetens producerade information.
Ja, men det är väl på något sätt den här liksom kaosgrejen som saknas då. Alltså att det behöver på något sätt vara... Det behöver vara ett kaoselement och det kanske är det som barndomen tillför.
Men det är inte något långt från den där känslan som du beskriver nu till silvervatten och horoskop och allt sånt.
Nej, nu är det ganska långt.
Nej, men för att just att det är det där känslomässiga som har en
bara
avgörande betydelse.
Bara att jag spås av hundar så betyder det väl inte att jag dricker silvervatten.
Nej, men att det är samma tankesätt. Att det är inte fakta som man ska basera.
Okej, jag kan hålla med om att jag kanske ger en del magiska egenskaper till djur som de kanske inte besitter. Men ett sånt tänkande, det har jag, tror jag. Alltså att jag på något sätt, jag upplever att de har liksom en större inre värld än vad de kanske har när de sitter och släker sig mellan benen.
Skulle du hellre äta ett djur eller en dator då?
Nå, ett djur.
Mm.
Vad säger det då?
ChatGPT skulle säkert säga att sån där paradoxalt tänkande är den inte kapabel till. Ted och Kai. Jag ställer frågan till ChatGPT här nu då. Kan en hund fatta mer korrekta beslut om en människas kapacitet och karaktär, till exempel vid en anställningsintervju, än en annan människa? Det här var ju ord och inga visor. Forskning visar att hundar är otroligt bra på att läsa mikrosignaler i människors kroppsspråk, röstläge och lukt, ibland bättre än människor själva.
Ja.
Samtidigt lider människor av kognitiva bias
ja,
i intervjusituationer.
Ja.
Attraktionsbias, bekräftelsebias, ja, likhetsbias och kåta så vidare.
Kåta chefer.
Och det här tyckte jag var mest fascinerande. Människor kan lätt luras av yta. Hunden skiter i ditt CV.
Står det så?
Mm. Den känner någonting i dig.
Så allt det där var ju exakt så som jag har fört fram nu en halvtimme i den här podden.
Vad skulle det göra med arbetsplatskulturen? Frågar också ChatGPT. Som en intressant problematisering.
Ja, man skulle inte kunna använda den där ytan och man kan inte liksom öppna skjortan eller så här, vad man kan göra för att på något sätt använda sin attraktionsförmåga för att på något sätt förklara varför man har varit sjukledig en vecka fast man inte har varit sjuk. Att det skulle ju en chef här skita i. Men vad händer nu då i Kais huvud när du läser det här? Alltså att ChatGPT håller med mig och att det här var inte alls en tokig och galen idé.
Nej, men vi lever väl ändå i en värld av människor, för människor. Så då måste vi ju som ta den ofullkomligheten med oss i allt vad vi håller på med. Och inte försöka blanda in då en oförutsägbar annan art.
Jag tror att om vi skulle göra det, alltså mera andra arter i alla nivåer av civilisationen, så ska vi kanske bredda vårt förhållningssätt också till djur.
Mm. Hundar äter sina egna spyor.
Ska du få donera dina deodorantkulor du nu?